Bam, 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 bam. Fan, får man mixa om den där på något sätt, tro?
Göra vilken några, då?
Ja, men vårat intro. Göra det,
ja, det är klart man får. Den är gratis.
Ja men, typ.
Men jag kan inte mixa musik, så.
Nej, det är, man behöver kanske beståndsdelarna i musiken på något slag för att det ska bli
något coolt. Vi får köra på det gamla vanliga helt enkelt.
Hallå allesammans, 150 kilo podcast is in the house. Jag hoppas ni mår bra. Det är ju påsk nu på något vänster. Jag sitter här i Karlskrona och du, Jocke, är i Stockholm. Hur är läget? Hur mår du?
Jo, det är väl som det brukar. Fast det är lite speciellt eftersom att vi, jag vet inte, men det känns lite speciellt eftersom att vi ska ha någon form av 40-podskris kanske.
Okay.
Att vi spelar in 40:e avsnittet nu. Och jag vet inte, jag har ju ingen kris liksom. Eller jag känner ingen ångest över det. Men det känns som att man kanske borde göra det när man brukar prata om 40-årskrisen liksom.
Ja, alltså 40-årskrisen som jag förstår det är väl lite så här, man är väl halvvägs genom livet och man känner att man ska ha gjort någonting utav livet på något sätt. Men jag vet inte, det finns ju ingenting som säger att vi är halvvägs genom utav den här poddens livstid. Så vi behöver ju verkligen inte alls känna att vi måste ha gjort någonting med den här podden ännu, om man säger så.
Nej, men vi ska väl ändå försöka leverera som vi brukar och göra det bästa av situationen liksom.
Ja, men verkligen. Men det är väl lite det som så här, man 40-årskrisen kanske går på också lite, att man, så här, man har börjat göra saker, eller man har gjort saker väldigt länge på ett visst sätt kanske. Och nu har man sista chansen att förändra någonting och göra det mer explosivt på något sätt.
Men är det därför man får ångest då? Får man ångesten för att man inte, för man ser att nu har jag haft möjligheten i mina 40 år. Jag har inte tagit, eller de saker som man inte har gjort ångrar man. Och nu ser man det som, nu finns det en sista chans att göra det.
Ja.
Och när man inte gör det så hamnar man i den här krisen. Liksom.
Nej, men jag tror att det är väl mer, krisen är väl att man måste göra det. Eller att man känner att man borde göra någonting, men man vet inte riktigt så här. Antingen är man inte kapabel till att göra det, eller så. Men man har väl sett ganska mycket. Jag vet inte, nu är jag ganska oerfaren i det här, men det känns som att så här, ofta brukar 40-årskrisen innebära att man gör någon sjuk ny frilla typ, som eller att kvinnor brukar väl ofta så här, klippa håret väldigt kort och försöka känna sig väldigt hippa och unga på något sätt.
Försöker inte alla människor känna sig hippa och unga nu för tiden? I alla fall i storstäderna så känns det som att det är liksom något form av ideal. Alla vill vara 25.
Ja.
Alltså fjortisarna klär sig som sina mammor och mammorna klär sig som sina döttrar. Papporna sätter på sig sneakers och en scarf och schyssta mediabriller för att alla ska vara i samma gröt och det ska inte spela någon roll vilken årskull eller generation du kommer ifrån.
Ja. Ja, du menar alltså att vi är mitt i prick liksom. Vi behöver inte göra någonting för att vi redan
Nej,
är rätt.
Precis.
Alla försöker vara som oss i vår generation.
Precis, och det är väl det som är lite hemskt. Eller vi är väl på väg in i det. Och sen så när man går ifrån det är då man hamnar i någon form av 30-årskris. Och sen så när man inser att livet sprungit förbi en så hamnar man i en 40-årskris. Så jag vet inte.
Ja, shit, vad hemskt.
Fast jag tror ju inte att livet blir sämre. Jag tror ju att i alla fall den erfarenhet jag har från mina föräldrar så är det att de mår bättre och åldras med tiden och älskar det mer och mer för varje år som går.
Ja,
så jag har inte fått det hemifrån liksom.
Nej.
Jag kan tänka mig att det är väldigt jobbigt att leva i en familj där man har föräldrar som genomgår det här.
Ja, jo, men det tror jag verkligen. Jag kan inte helt känna att mina föräldrar är så, men det är väl lite den här Eller mina föräldrar är väl så här, inte strax innan, men de börjar tänka på att pensionen ligger framför dem liksom. Och det tror jag kan skrämma dem ganska mycket liksom, överlag liksom, att känna så här, shit, nu är arbetslivet bakom
en. Men kan man inte känna sig stolt över, då har man dragit sitt strå till stacken och nu ska jag få äntligen vara ledig och göra det som jag faktiskt har jobbat för. Alla jobbar ju för att få vara lediga. Ja. Man jobbar ju för sin frihet liksom.
Fast är det verkligen så att alla jobbar? Nu vet jag inte om hur det är med mina föräldrar så, men jag känner ändå så här, jag hittar ett jobb som jag älskar, så jag jobbar ju inte för att jag vill få jobbet bakom mig. Jag jobbar ju för att få liksom leva i det jobbet jag har.
Absolut, men jag tror att väldigt få människor har ett så gynnsamt jobb som de älskar så mycket. Jag tror att det är väldigt få förunnat att ha det.
Ja.
Tyvärr.
Ja, det, verkligen. Tyvärr.
Och det tror jag är väldigt viktigt. Och jag är väl ganska säker på att jag kommer ha ett jobb som jag gillar. Även om det är en bransch som är speciell. Liksom.
Mm.
Och är en bransch som jag många gånger kommer att hata. Jag älskar ju vad jag gör, så att då är det väl värt det, antar jag.
Ja, men vi kan väl låta Gary Vaynerchuk säga sitt om det här. Det är en väldigt känd reklammänniska.
There is way too many people in this room right now that are doing stuff they hate. Please stop doing that. There is no reason in 2008 to do shit you hate. None. Promise me you won't. Because you can lose just as much money being happy as hell. Clap that up, because it's real shit.
Ja, just det. Nu när vi spelar in så är det ju faktiskt den 18 april. Och i år så är ju det långfredagen.
Ja.
Så du vet ju vad det här innebär, va?
Nej.
Vi kommer ju hamna i helvetet. Du får inte jobba på långfredagen.
Oj då.
Det är ju det grövsta brott du kan göra inom kristendomen. Du ska sörja, du ska gråta, du ska vara hemma och ha tråkigt hela långfredagen. Så det är en väldigt tur att vi inte, likt många andra podcaster, släpper på fredagen. För då, man får inte ha kul liksom.
Nej.
Det går ju inte.
Ach,
men att du och jag hamnar i helvetet, det är väl ganska givet.
Ja, men vad är det för... Nej, men vadå? Alltså det där är ju så himla dumt. Det är ju om det nu skulle vara så att jag inser när jag dör att jag är på väg i helvetet, då är det bara, ah, men vad fan, nu tror jag på Gud. Då kommer jag ju hamna i himlen.
Nej.
Jo, men det är ju, alltså, för han förlåter ju allt jag gör ändå.
Ja, eller så är han en ondsint psykopat.
Ja.
Det skulle jag mer lita på eller tro på. Om Gud fanns, så skulle jag ju... Min inbildning är ju i alla fall att han skulle vara... eller den skulle vara någon form av helt illvillig, tokig människa. Eller?
Maktgalning.
Ja, riktigt maktgalen. Ja. Bestämmer man över allt så tenderar man att bli tokig till slut.
Ja efter så här lång tid liksom.
Ja. Men nu när vi ändå jobbar på långfredagen och har påsken framför oss, vad betyder påsken för dig? Vad brukar du göra liksom?
Alltså jag har haft jävligt olika, eller jag vet inte, jag känner på något sätt att det är ganska traditionsbundet. Men det är en sån, överlag känns påsken som vrickad grej som jag inte överhuvudtaget förstår mig på. I hela så här, uppväxten var alltid så att vi var i Norge, i våran stuga i Norge. Och så var det väl att man åt någon så här lammstek av någon slag. Och så var det något som vi kallar för påskrem. Det är alltså alla stugor omkring. Varje år var det en stuga då som anordnade det här påskremmet.
Påskeren?
Ja, men det är norska för... Ja, vad blir det?
Påskmingel?
Nej, inte mingel, utan påsktävling blir det väl, typ.
Aha, okay.
Ja, eller liksom spring, typ. Men så man, det var att alla samlades nere vid parkeringsplatsen. Alltså, allt var ju täckt i snö, eftersom du är uppe i bergen där. Och med långfärdsskidorna på. Och sen så är det som en lång tipsrunda, typ, runt hela liksom, området. Och så är det massa roliga, coola aktiviteter, typ så här, skjuta med hagelgevär eller åka ner för någon pulkaback och liksom bovla eller vad det nu kan vara. Massa roliga aktiviteter i snön. Och sen så samlades man då där vid i slutet av den här rundan vid huset eller den här stugan då som anordnade, och sen så minglade man och sen så var det prisutdelning, och det här var en väldigt rolig aktivitet för mig när jag var liten. Men sen så har man ju växt ifrån det där och inte varit i Norge runt påsken särskilt ofta de senaste åren. Så att den här påsken har ju, och sen är det såklart den här Easter hunt, att man letar upp allt sitt godis som är gömt någonstans. Men ja, jag vet inte, det är väldigt lite så här det religiösa inblandade. Förvånansvärt i och för sig, för min mamma är ju väldigt religiös. Så att det, ja, jag vet inte, det är väldigt oklart liksom, ja, vad påsken är. Och i och med att det alltid liksom infaller på så olika tidpunkter om året, känns det som, eller liksom, det är väldigt oförutsägbar årstid. Eller inte årstid, men höjdpunkt.
Högtid.
Så är det väldigt svårt att förhålla sig till, tycker jag i alla fall. Hur är din påsk? Vad brukar du göra?
Jag vill bara att så här, vi brukar äta middag med familjen hemma hos oss. Det är väldigt sällan vi är någon annanstans än hemma hos oss på alla högtider. Det är mycket, alltid på julen och så här, så är vi hemma hos min pappa.
Ja.
Och någonting som är väldigt, eller någonting som för mig är starkt anknutet till påsken och egentligen till alla högtider, är det här som jag pratade också om kring jul, att vi svenskar, det är något väldigt, väldigt märkligt i att vi envisat om att äta samma fattig mat, alltså samma fattigmansmat kring alla stora högtider, kring julen när vi har julbord med prinskorv, sill och liksom omeletter och ägg. Mm. Och sen så kommer midsommar och så har du liksom prinskorv, ägg, köttbullar, inlagd sill. Och så kommer påsk och så har du prinskorv, köttbullar, inlagd sill. Mm. Och jag tycker att allt är, det här stammar ju från något form av gammaldags när du sparade allt du hade på gården och bara hade en stor fest.
Ja.
Men jag fattar inte varför man ska envisas om att göra det än idag. Men det här har jag pratat om tidigare. Men det är i alla fall det stora minnet, eller de stora liksom anknytningarna jag har till påsken. Att det, ja, är de här äggen och det är mycket godis och det är alltså matupplevelser. Jag tror att egentligen har jag nog de flesta minnen och de flesta reflektioner från barndomen jag har kretsar väldigt mycket kring mat och smaker.
Ja.
Jag tror att det här beror på att jag har en pappa som är kock och en mamma som jobbat inom livsmedelsindustrin i hela mitt liv. Så jag har alltid haft nära till bra råvaror och nära till god mat. Mm. Vilket gjort att jag dels har lärt mig det, men också lärt mig, eller liksom fått smaka mycket och fått, varje gång det är en sån här högtid, fått en ingång till det via köket. Alltså jag har ju starka minnen av när pappa står i köket och slamrar med grytor, och jag kanske har känt mig i vägen ibland, men jag vill vara där för att titta på det här härliga hantverket som matlagning faktiskt är.
Mm.
Och det har varit just den biten av alla högtider och stora fester som vi har haft, har varit det närmaste och påtagligaste minnena för mig liksom.
Mm. Alltså, jag upplever någon form av ganska så här stor förvirring i mitt huvud kring påsken.
Mm.
Och jag tror att det har att göra med, eller just för att man har ju sitt påsklov när man gick i skolan liksom, att så här, det ibland så inne, alltså så var det veckan innan och ibland så var det veckan efter påsken.
Ja, just det. Ja.
Och någon av de här veckorna var vi ju då alltid uppe i Norge, och när man är i den här stugan så är det väldigt så här, tiden försvinner. Man har ingen aning om vilken dag i veckan det är. Särskilt när man är liten och inte har en särskilt stor förhållning till dagar och veckodagar och sådär. Och jag menar, jämfört med julen som är väldigt tydlig så här, du firar liksom på en söndag, eller så här, det är alltid advent på söndagar och sen så den 24 så är det julafton. That's,
ja, det är
just it, liksom.
Alltså, påsken är ju rörlig. Det är ju det som är skillnaden.
Ja, men dels att det är rörligt, men jag har aldrig liksom, Jag vet knappt ens nu när... Alltså jag kan termerna skär torsdag, långfredag och sen... Vad är det på lördagen då?
Påskafton.
Det är det som är påskafton, ja.
Och sen så är det påskdagen på söndagen.
Ja, men jag vet liksom inte riktigt vad det är man ska fira när, utan det har bara så här serverats för mig på något sätt. Och det har varit att just när man, mitt minne av nej, Norge är att jag inte själv behöver ansvara över när det ska firas, utan bara plötsligt så är det påskafton och så firas det liksom. Och
men efter... då kan du ju bara lära dig och minnas det så här. Det var väl skärtorsdagen så... var väl Jesus blev dömd till döden. Långfredagen så dör han och vi ska sörja honom. Ja. Och sen så är det... Nej, det är ju Kristi himmelfärd. Jag kan inte heller det här.
Nej, men det är det jag säger. Vad fan är påskjävel? Nej, men vad fan. Jo, men påskaft, är det inte hans uppståndelse?
Hans uppståndelse är ju påskdagen väl. Och han dör väl på långfredagen. Och det är då vi sörjer. Ja. Och det är därför vi inte ska jobba. Och sen så uppstår han väl dagen... Alltså han väntar en dag och sen så uppstår han på söndagen. På påskdagen. Och det är det vi inväntar då med påskafton. Och äter mat och har fest. Och sen så dör han på riktigt någon månad senare. Och det är då det är Kristi himmelfärd. När han faktiskt återvänder till himlen.
Oh, shit.
Är det här rätt?
Ja, alltså jag... Men det... Det är så fånigt. Eller det är så här, ja, oh, but that never happened anyway. Så varför är vi lediga för? Åh, oh, det är så fånigt. Nej, men jag vet, det är just det där, exakt det du säger nu. Det var ju en reklam nu med Coop, eller som Coop hade, som där en pappa går runt med sin unge i en Coop-butik och så undrar ju då barnet, varför firar man påsk för? Och farsan vet ju inte heller, liksom. Och bara, ja, men det var väl typ... Jesus var något godismonster eller vad det var. Och så, ja, jag vet, det var en rätt rolig reklam. Liksom. Men det upprörde ju såklart kristna förbundet eller vad de är för människor väldigt mycket. Och det var, så de var tvungna att ta bort den här reklamen och gjorde det väldigt fort. Men det är ju så med traditioner, särskilt i Sverige, känns som att ingen som vet vad fan vi firar. Och ändå så är vi lediga. Så jag menar... Nu, om man skulle säga pingst, eftersom vi inte är lediga på pingsten längre.
Pingst? Vad fan är det?
Ja, ingen aning. Och men jag bryr mig inte heller.
Vem bryr sig? Vad är påskfanskapet?
Förra veckan hade jag ju besök av Olivia här. Hon var här från fredag till måndag. Så det var jävligt skönt att få lite längre tid med henne. Och vi... På lördagen så hade vi en så här, det var två i klassen då som hade slagit ihop till sin 46-årsfest. Den ena blev väl typ 22, den andra blev 24 eller båda blev 23. Jag vet inte exakt hur det var. Så vi först på dagen så var vi i den här värmeparken på en så här laglig graffitivägg och så vi var jävligt många där så delades upp i tre lag och skulle så här, fick lappar om vad vi skulle spraya på den här graffitiväggen och vi fick hitta på tre coola konstverk så det var jävligt kul. Men sen senare på kvällen så hade vi årets första barbecue lite så här.
Åh, fy fan vad härligt.
Ja, det var så jävla mysigt att sitta ute på Saltö liksom mitt i naturen och göra ett lägerbål och liksom sitta där runt den här elden ända till liksom tre på natten och bara mysa med massor med öl och bara känna, det är en så jävla speciell känsla och liksom så här, den är helt kolsvart och så är bara liksom ansikten som är upplysta utav den här orangea elden liksom. Det är...
Men är inte det perfekta bilden av sommaren?
Ja, men,
för mig är det alltså det här brandgula elden som möter en soluppgång.
Ja.
Och lukten av gräs, brandrök, cigarettrök och öl. Och ibland även stekt kött när man har en barbecue.
Ja.
Alltså det är det ultimata bilden av...
Ja.
Alltså det finns så mycket laddning i de kombinationerna av intryck.
Ja, verkligen. Vi började ju faktiskt en pitch för investerare genom att bara måla upp hela den bilden för investerare, och de var helt sålda just för att vi lät dem blunda och så här känna efter det här, och satte på lite den här musiken i bakgrunden och bara så här, ah.
Vad var det för musik? Så här, Thomas Ledin?
Nej, vi satte faktiskt på vi kan sätta på det nu, Bittersweet Symphony. Du vet.
Nej, jag vet inte.
Ja, men det här. Jaha,
den där. Men vad fan, den har väl ingenting med sommaren att göra?
Ja, men det finns en sån laddning i att så här, ha den i början på en pitch. Du vet, folk blir helt så här. Ah, liksom. Och sen så...
Fast det har ju gjort så jävla många gånger,
ja,
förut.
Ja, men hela grejen var att vi skulle bryta... Alltså så här, den produkten vi skulle pitcha var... den här musiktjänsten som jag pratade om för länge sedan, Fuse, som det liksom, vi målade upp hela allt det här och sen så bara bröt vi precis när crescendot kommer i den här låten, vilket så här, gjorde att alla bara så här, men vi liksom verkligen ville ha mer av den här känslan, och så bara bröts det och det förstörde hela ögonblicket och det förstärkte precis det som vi ville komma åt väldigt, väldigt bra. Men ja, förlåt, vi var mitt inne i sommarbilden. Verkligen en bild man förknippar med sommaren totalt.
En annan bild som man förknippar med sommaren är väl, i alla fall för mig, så när knopparna eller blommorna slår ut på körsbärsträden i Kungsträdgården.
Åh, jag blir galen av de där jävla körsbärsträden. Det finns ju typ inga körsbärsträd här i Karlskrona, känns det som. Och jag, det är ju den här, de här körsbärsträden är ju det mest instagrammade någonsin, känns det som, i, av stockholmare. Mm. Alltså varenda jävel instagrammar ju någonting under de här, vad är det, 2-3 veckors tid som de blommar.
Som de faktiskt blommar.
Ja, men det är ju underbart och det ser så vackert ut. Och jag menar, jag är också skyldig till att instagramma där. Men jag får den här jävla saknaden till att vilja vara där och uppleva det. För att det är en sån otrolig sån injektion i av sommar in i stan. Liksom. Plötsligt så finns det färg. Plötsligt liksom. Det är lite av så här, nästan ett heroinrus, antar jag, av sommar i Stockholm. Helt fantastiskt.
Längtar du tillbaka? Det låter lite så.
Ja, lite alltså. Ja, men jag tror att det är bra, eller jag har inga, nu kommer jag ju inte vara i Stockholm på ett ganska bra tag. Så det är nog jävligt skönt också att få den här liksom, laddningen, uppbyggnaden utav sommar, så att när jag väl kommer till Stockholm så är det bara perfekt sommar och jag kan bara bam, få det i ansiktet och få känna hur magiskt det är.
Få injektionen av Stockholm,
ja,
rakt in i blodströmmen och låta allting bara, du låta dig själv svepas med i sommar Stockholm.
Ja, men verkligen. Jag såg på Twitter att det varit ett jävla derby på...
Ja.
Det är massa twittrande om det där.
Precis, på Tele2 Arena var jag och... jag var ju där med min pappa. Mm-hmm. Och det är... Alltså grejen är så här, jag är inte så intresserad av fotboll egentligen.
Okay.
Jag bryr mig inte så mycket. Men jag tycker... Alltså jag har ju mitt lag, jag håller på Djurgården. Bara for the record så ska vi säga att Djurgården förlorade. Med 2-3 mot Gnaget. Ett jävla nederlag. Och fast vi var inte värda de två målen som vi fick. De utklassade oss totalt. Men det var nog om själva matchen, mer att det finns ju en viss känsla när man går på, eller när jag går på fotboll med min pappa, för det är en av få gånger som vi är så nära varandra. Men vi får lite egen tid och det är härligt och vi satt och åt innan och tog en öl och snackade om vad som händer i mitt liv och vad som händer med honom och hur vi mår och kan vårda vår relation lite.
Mm.
Men så kom vi in på huliganism och det här som hände i Helsingborg när en djurgårdare dog och allt det här och det som vi pratade om då när det hände. Vi pratade då om hur, så här, vad är det som gör hur är huliganer privat?
Ja.
Och man tycker, man tänker ju, den spontana tanken är ju att ja, men det här är människor som är skadade, som är helt verklighetsfrånvända och bara är ute för att döda liksom, och slåss. Men det som jag tror är, och någonting som illustreras väldigt bra i, det finns ju en fin scen i Green Street Hooligans, filmen som kom 2005. Mm. Jag vet inte när den kom.
Ja,
men den som handlar om klackkultur och huliganism i London.
Okej. Okay. Ja, jag har inte sett där. Filmen, men jag...
Nej, okay, du har inte sett den. Den Nej. Är väldigt bra. Det är Elijah Wood som spelar en amerikan som kommer till England och hamnar i ett gäng fotbollshuliganer.
Ja, ja.
Men det som är i den här scenen är att de är på en tunnelbana.
Mm.
Och man vet att de här killarna är ute och slåss på kvällarna och är ute och fightas mot andra firmor och är vidriga mot, ja men är såna här våldsverkare.
Ja, ja.
Men när de på dagen sitter på tunnelbanan så kommer det en gravid kvinna och de reser sig och liksom ger henne platsen för att man vill visa då att det här är helt vanliga människor. De är gentlemän, men de har sidan av sig att de slåss mot andra likasinnade.
Mm. Mm.
Så att min tanke är så här att det finns få människor som är så snälla som huliganer är privat. Alltså de är snälla mot allmänheten. Och anledningen till att de kan vara det är för att de får utlopp för sin mörka sida mot andra huliganer.
Ja. Alltså det är jag tänker på med det där är att så här, eller jag såg en ganska länge sedan en sån Darren Brown gjorde en väldigt spännande experiment med människor där han gjorde en form av game show där folk fick sätta sig i publiken och ha masker på sig och hela publiken, ja det var liksom, man blev anonym i publiken i princip. Och så fick man då via hemliga kameror följa en människa och som alltså real time var ute på stan någonstans och så skulle då hända massa roliga saker för den här människan och då var det ja men typ, det var alltid så här, nu fanns det alltid två val, ett positivt och ett negativt val. Men det lades inte upp som att det var ett positivt utan det var mer ja men typ så här, ska den här personen få vin spilt över sig eller ska han någonting annat liksom. Och så började det här eskalera mer och mer och publiken fick hela tiden i studion välja vilket alternativ den här personen skulle utsättas för. Det här experimentet påvisade var någonting som inom psykologin kallas för de-individuation. Som jag vet inte vad det svenska ordet är, men någonting i den stilen.
De-individualisering kanske?
Ja, mycket möjligt. men det handlar just om att man i grupp blir... eller liksom man missar sin position eller sin individualitet och de normer som man själv skulle följa, de försvinner medan man bryter mot den normala normen och följer plötsligt helt andra normer och gör väldigt mycket hemskare saker. Det här liksom uppstår ju bland annat då i huliganism och i nättroll och sånt där gör ju väldigt ofta det. För att man blir anonym.
Men det är ju så när det startas drev mot människor på nätet så hakar ju folk på som inte kanske tycker vissa saker, men som du säger, man tappar sitt eget ansvar.
Mm.
När det är så många så blir man en del av den här mobbingen. Och det är väl lite samma psykologi som när man gjorde avrättningar i vissa krig. Så ger man 10 soldater vapen och vissa laddade med tomma skott och vissa laddade med riktig ammunition och sen så ställer man upp dem som ska avrättas mot en vägg och så skjuter man dem och då kan du själv tänka dig i alla fall att ditt vapen som soldat då hade lösa skott i sig. Och då, för man vet inte vilka som fick vilka vapen. Mm. Och det är ju hemskt att behöva, eller när det där händer och man hamnar i en sån ond cirkel så så är det ju, alltså det är ju såklart vidrigt.
Mm.
Men jag har ju lösningen på huliganismen i alla fall.
Okej, du har kommit tillbaka med den för förra veckan alltså.
Ja, precis. Jag kom på det när vi pratade om det här, att det finns få människor som är så snälla som privata huliganer, och det är ju då för att de är ute och slåss mot andra likasinnande. Så då tänker jag så här, att det finns ju kravallpolis i Sverige.
Ja.
Kravallpoliser behöver träning,
ja,
och huliganer behöver slåss för att lugna ner sig.
Ja.
Så då har man då en stor hangar då,
ja,
där man en gång i veckan släpper in huliganer på ena sidan och nyexaminerade kravallpoliser som behöver träning på andra sidan.
Ja.
Och så får de slåss mot varandra. Och då har de ju, då har man ju då dels träning, och dels så får huliganerna utlopp för sin aggression, och de behöver inte slå varandra utan de får slåss mot polisen, och då är det en win-win situation.
Ja, det är skitbra. Bara att om det nu skulle vara så underbart som det låter, så skulle då kravallpolisernas funktion upphöra, för att då finns det ju inga huliganer längre som de ska skydda, liksom, vad heter det?
Mm. Men det kanske blir ett annat upplopp någon annan gång. Så. Men de,
ja, men då kanske det blir kravallpoliserna själva som blir så frustrerade och själva blir huliganer.
Ja, men då får man ju ha nyutexaminerade kravallpoliser som slåss
mot det här
de
låter ju
före
som,
detta sparkade kravallpoliser.
Men det här låter ju som någon form av så här fight club, som så här statlig finansierad fight club.
Ja, precis.
Det är ju skitbra.
Det är bättre det än att de slår ihjäl varandra på gatan.
Nej, det här låter som en jättedum idé, Jocke. Folk kommer ju bara att må dåligt och bli slagna.
Då får man ju välja att inte vara huligan. För man, uppenbarligen om man är huligan så vill man ju slåss. Och är man kravallpolis så vill man väl också slåss. Eller man vill ju i alla fall träna på att göra det, eftersom att man vill bli bra på sitt jobb.
Ja.
I'm just saying, win-win situation.
Vi är ju uppdelade nu i det här projektet i tre grupper på något sätt. Vi har designgruppen, vi har techgruppen, och så har vi de här leftovers, eller vad man ska säga. Det är, eller ja, projektledar, business development-gruppen typ.
Vad är du för något?
Jag är det sistnämnda. Den här leftovers.
En leftover.
Ja, men grejen är att så som jag ser det är så mycket mer som borde innefattas, men som det inte finns grupper för. Så att den tredje gruppen var helt enkelt mer lätt anpassbar för det ändamålet. Men det, vi fick helt enkelt planera våra modul själva lite och se till att vi fick ut det mesta av modulen som vi kunde och ville. Så att vi var i Köpenhamn nu i veckan och i Malmö i två dagar och hälsade på lite så här byråer och hade så här lite föreläsningar inne på byråerna. Och det var jävligt skönt att för en gång skull inte åka till bara Stockholm hela tiden och liksom komma utanför. För det känns ju som att, så här, att komma utanför Karlskrona-bubblan, då åker jag till Stockholm, men sen Stockholm är ju också det det alltid är liksom, på något sätt. Även om det är jävligt gött i Stockholm, så var det skönt att komma till Köpenhamn och Malmö och få gå in lite på byråer och känna på och få höra lite så här på riktigt hur det faktiskt är, och få lite klarhet i alla de här jävla hittepå-rollerna som alla har på alla de här byråerna. Och det är så märkligt också bara för att höra hur så här, ja, men jag jobbar som det här, och så är det ingen som egentligen kan förklara vad det här är för någonting. Och det är verkligen så här, ja, men det är en väldigt flummig liksom industry som man kommer komma ut i. Men det var jävligt skönt också att få se att den här branschen har utrymme för en själv. Eller jag känner att jag fick en sån härlig liksom kick nu när jag var där, att så här, det här, jag kan fan bidra med en massa när man kommer ut till den här världen. Det är inte, de är inte fulländade, och utan de behöver folk som vi från Hyper på sina byråer för att för att få viss input som de saknar liksom. Och det var väldigt, väldigt skönt. Och sen också så i förrgår då hade vi då på en byrå som heter Good Old en föreläsning om en arbetsmetod som heter Scrum, som vi så här, det har börjat dyka upp precis varenda föreläsare och varenda byrå och varenda jäkel i den här branschen snackar numera om hur mycket de jobbar med att i Agile och Scrum, och det är så otroligt inneterm att använda sig av den här det är ett sätt att jobba som i princip går ut på att man jobbar i 2 veckors eller 3 veckors sprintar och definierar väldigt tydligt vad det är man gör, och sen så gör man det och så börjar man om och så vidare fram och tillbaka. Och det här är någonting som är så här extremt inne att prata om just nu.
Det låter otroligt mycket som sektbeteende, återigen.
Ja, men du är ditt jävla sektbeteende. Men grejen är väl att så här, vi har ju jobbat så hela tiden sen vi började på Hyper, och det var väldigt, väldigt skönt att få så här, ja, men få det bara en så här stämpel på så här, men det ni gör, det passar in i den här branschen, och det är det som så här, ni gör rätt liksom, och bara få lite så här skön stämpel på att så här, ni är på rätt väg. För att jag, som jag uttryckt tidigare, varit lite osäker på om det här verkligen är den branschen jag vill jobba i och så vidare, och men nu känns allting lite klarare, och jag känner att så här, det är gott. Och så har jag börjat inse att det är väldigt kort tid kvar som jag behöver faktiskt vistas i Karlskrona. Så att det är gott. Det är bra, helt enkelt.
Vad skönt. Då fick du lite inspirationsinjektion.
Ja, precis. Så att jag satt på vägen tillbaka från Malmö då i förrgår på hela resan, och bara så här fick en sån så här kreativ... vad heter det? Ett rus av kreativitet om hur jag skulle skicka in min portfolio till alla de här byråerna som jag vill jobba på. Så att jag är väldigt inspirerad just nu till att do good stuff.
Ja, men då får du ta tag i och göra det också. För jag kan ju också känna ibland att man får en sån här inspirationstryck. Precis som du fick, så får man en sån här inspirationsinjektion och bara... Man blir glad om man ligger där i sängen eller man är på väg hem någonstans, och så tänker man så här, nu ska jag ta tag, nu ska jag göra det här, jag ska höra av mig till de här, jag ska skriva så här, det kommer bli så jävla bra och allting kommer lösa sig. All ångest jag har haft om vart jag ska ta vägen i branschen eller vad jag ska göra med mitt liv eller med min karriär kommer försvinna, allt kommer lösa sig. Och sen så vaknar man på morgonen och så bara, nej, allt är lika värdelöst igen.
Ja, det där känner jag också igen. Men ja.
Så det som är grejen, och det som är, ja, det blir väl egentligen vårat tips för det här avsnittet, att varje gång ni får en inspirationsinjektion, så ta vara på det.
Och ja, gud.
Vila inte förrän ni har gjort det som ni har satt ut er för att göra under det här ruset som inspiration faktiskt är. Det är ju en drog, du får ju adrenalinet, och det händer ju någonting kemiskt i dig själv när du får en stor dos inspiration. Och det ska alla människor alltid ta vara på.
Ja, alltså fan, tänk om man kunde ha den, alltså jag menar, bara just det där som händer i hjärnan, det är så underbar känsla. Bara
kunna... Nej, men tänk, om man kunde köpa lite inspiration.
Ja.
I tablettform.
Ja, fan,
det hade varit fantastiskt.
Men det är väl det som är så farligt med så här mycket droger och grejer som folk använder sig av. Att så här, man känner den här inspirationen eller man känner det där ruset. Och så tror man att man kan få det för evigt bara genom att ta den här jävla drogen. Liksom.
Precis, och till slut så slutar kroppen producera de här ämnena själv.
Mm.
Och då är man fucked. Nu slutar den här podcasten lite i moll, känns det som. Att vi gick ner från att ha ett väldigt inspirerat avslut, att vi var glada, till att hamna i knarkmissbruk.
Ja, men nej, jag tycker ändå så här, ett vackert moll. Ett djupt moll.
Ett djupt moll.
Ja. Du kan ingenting om musikteori, så du, jag vet bara att du är bra och moll dåligt, men jag känner så här, det är fint.
Men det finns ju många inspirerande låtar som går i moll också.
Det är sant.
Men har du något tips på någon låt som vi ska avsluta med?
Ja.
Något som vi tänker oss passa till det här 40:e avsnittet?
Jag känner att det här avsnittet gick precis i den här känslan av Sebastian Telliers Larry Tunnel.
All right, då kör vi på det.
Ja.
Och ja, det här var det 40:e avsnittet av 150 kilo podcast. Och jag hoppas att ni har gillat det lika mycket som vi har njutit av att spela in det på en lång fredag. Och vi hamnar i helvetet för erans skull.
Ja, men då är vi ju som Jesus ju. Är det inte så?
Ja, men precis.
Eller,
ja,
eller han hamnade väl
förmodligen i helvetet.
Fast han borde ju ha hamnat i helvetet. För att det han gjorde var ju i princip att begå självmord. För att han hela tiden hade planerat att det skulle hamna så. Och att begå självmord är ju... Då hamnar man ju i helvetet.
Ja.
Men, ja...
Men han blev ju en martyr och ett helgon på det sättet.
Nej fan, det är så jävla ologiskt.
Ja. Men vi säger väl så här att ni får gå in på vår Twitter och Instagram där jag heter Falken31 och Magnus heter @SiglerMagnus. Och sen så har vi hashtaggen 150 kilo och vi ligger ju på YouTube på youtube.com/Jocke och Magnus också.
Ja.
Och sen så på podcastappen på iTunes och på podcasts.nu.
Ja, just det,
som vi inte har nämnt på länge, men där ligger vi också faktiskt.
Fan vad trevligt.
Så kommer vi tillbaka nästa vecka med ett helt nytt avsnitt. Så får ni ha det gott tills dess.
Ja, vad gött.
Puss!